Man vet liksom aldrig riktigt. Oh, nu. Man vet aldrig riktigt när vi slutar den sången. Det är lika spännande varje gång. Så här, när skruvar de ner ljudet? Fantastiskt att få möta er idag. Och vi är inne i den här församlingen i en predikoserie, kan man säga. Vi har haft som tema under den här våren att tala om den gåvobaserade församlingen. Att tala om församling, vad är det? Och vilken rikedom det är att få tillhöra en gemenskap. En gemenskap som också är gåvobaserad. Alltså som bygger på människor med gåvor. Att du och jag är skapade av Gud med så mycket potential, så mycket egenskaper, drömmar, längtan, känslor och tankar. Och när vi sätter samman dem i en församling, när vi möts, så kan vi få bli så mycket mer än vad vi själva trodde var möjligt. Vi har velat lyfta fokus på det, på vad det är att få vara en del av just den typen av gemenskap. En unik gemenskap som församling faktiskt är. Och jag vet inte vad din relation liksom till den där gåvobaserade församlingen, vad den är. Eller vad det handlar om att ha del av andliga gåvor som Bibeln ändå lyfter. Ibland tänker jag att vi kanske förstorar det. Eller tänker att det där är bara något spektakulärt och märkligt. Och det är inte för mig. Men jag tänker att den gåvobaserade församlingen handlar om att Gud har lagt ner en skatt i dig. Han har lagt ner gåvor i dig. Han har lagt ner förmågor i dig. Han har lagt ner en personlighet i dig som han vill använda. Och när han får blåsa på den med sin helige ande, då förmeras någonting och blir så mycket mer. Idag skulle jag vilja få ta med er in i en bibeltext som, precis som Roland är inne på, också sker i efterdyningarna av påsken. För det är ju där vi fortfarande är och rör oss. Efter det som har hänt där i Jerusalem, när Jesus har blivit korsfäst, begraven och uppstånden igen. I berättelsens liksom epicentrum. Och så kommer vi in i det som händer efter. För någonstans så är det som att berättelsen där står och väger lite grann. Vi har liksom fått följa lärjungarna, vi har fått följa Jesus, vi har fått följa hur liksom Jesus utväljer de där människorna som är, ja men, utåt sett inte jättemycket att ha. Personer som är ganska oansenliga, men som Gud ändå och Jesus ser så mycket potential i, och som han säger, följ med mig. Och så börjar de vandra med honom och de går med honom. Och så får de liksom vara med och ta del av det som han vill ge dem. Han undervisar dem och tar med dem och de får upptäcka mer av vem Gud är och vad han vill i deras liv. Och de får vara med och se under ske. Och de får vara med om en hisnande liksom resa. Men så sker liksom påsken. Och så möter vi lärjungarna efter det. Under någon form av vakuum. Det är som att det står inte jättemycket om dem där. Men jag tänker mig att det är som att berättelsen liksom stannar av. Du vet, vad ska hända nu? Den där skaran av människor som fanns runt Jesus. Vad väljer de nu att göra? Vad är det som ska hända med dem? Vad finns liksom kvar hos dem? Kommer de hålla ihop eller kommer de skingras? Kommer de stå fast i sin tro eller kommer de försvinna? Vi vet ju med facit i hand vad som händer. Men just där och då så är det som någon form av liksom avbrott i berättelsen. Och nu då? Vad händer nu? Och så får man följa lärjungarna lite grann och det finns några nedslag i vad det är de gör. Det finns en berättelse om när de väljer att gå tillbaka och fiska. Ta tag i vardagen igen och bara fortsätter som att inget har hänt. Det finns en berättelse om några som väljer att fly. Som väljer att lämna det som var för att det är för osäkert. De vet inte längre om de vill stå fast eller inte. Och så flyr de och på vägen till Emmaus så möter de Jesus. Men så finns det en berättelse om merparten av dem. Och en del av dem är ju med i flera av de här. Men en berättelse om dem som väljer att stänga dörren till det som har skett. Och ni ska få följa med från Johannes 20. vers 19-22. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren, och Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Det här är en intressant liten, det är några få verser om vad lärjungarna väljer att göra. Om vad som händer när Jesus än en gång möter dem som den uppståndne Herren. Det här är ju tomrummet liksom mellan påsken och pingsten. Det kommer att gå ytterligare 50 dagar innan anden till slut kommer landa över alla, så där storslaget som sker vid pingsten. Men här är vi liksom i det där tomrummet fortfarande. Och så berättas det några intressanta saker i den här texten som jag skulle vilja få fokusera på idag. Och det första i den här som är intressant när man läser detta, det är att lärjungarna har stängt in sig i det där rummet. De väljer liksom att stänga dörren om sig av rädsla för det som de eventuellt kommer att möta. Av rädsla för människor utanför, av rädsla för judarna, av rädsla för det som kanske kommer att ske. Och så stänger de dörren om sig. Och det intressanta i den här texten är att det är ingen annan som har reglat den dörren åt dem. Det är ingen annan som har stängt in dem, utan det är de själva som väljer att göra det. Som väljer att lägga låset och stanna där de är. Man kan ju också tänka utifrån hur man läser bibelberättelsen att det fanns ett rejält liksom hot mot lärjungarna. Men egentligen står det ingenstans vid den här tiden att det gör det. Det var Jesus som var ute efter. Det var Jesus de ville åt. Om lärjungarna står det egentligen ingenting om att det är dem de vill ha. Det finns egentligen inte en uttalad hotbild mot lärjungarna vid det här tillfället. Det kommer sen när de börjar vittna om Jesus. Men här gör det faktiskt inte det. Utan någonstans handlar det om att de är så rädda för vad människor utanför kan tyckas, tänka och agera och göra mot dem nu. De är så pass rädda för den där osäkerheten, för vad som eventuellt kan ske, för vad folk ska tycka och tänka om dem nu. Och så stänger de dörren om sig. Av rädsla. Jag tror att vi, du och jag och vi som människor, då och då stänger dörren om oss själva. Av rädsla. För vad andra ska tycka och tänka. Och för det som vi ännu inte vet någonting om. Att vi ibland är de som själva stänger för våra liksom möjligheter och vår potential. Och för det som Gud kanske har tänkt med våra liv. Kanske är du den som har stängt dörren och inte riktigt vågar visa vem du faktiskt egentligen är. För vad ska folk säga om de visste? Hur ska människor agera om du vågar vara ärlig med vem du faktiskt är? Kanske har du stängt dörren. Kanske var du den som en gång hade en dröm. En längtan om någonting du ville göra. Ville få se, ville pröva på. Kanske hade du stora ambitioner, men på grund av någonting som någon en gång sa. Eller hur människor en gång bemötte dig. Så har du stängt den dörren. I rädsla för att bli bränd igen. Och kanske finns du här som också har stängt dörren till Gud. Av rädsla för vad händer om jag vågar släppa taget på riktigt. Med vad han skulle vilja göra. Hittills har jag bara blivit besviken. Och så har jag stängt dörren. Jag tänker att vi hamnar ibland i situationer på grund av andra människor och vad andra har gjort mot oss och vad livet har fört med sig som gör att vi ibland stänger dörren. Släpper drömmarna. Kanske inte helt och fullt vågar visa vilka gåvor eller vilka ambitioner jag faktiskt är. För du ska inte tro att du är någon. Eller du kan väl inte. Du som bara är den här personen. Vem är du egentligen att våga? Att drömma? Att längta? Eller om du verkligen vågade visa vem du var. Tänk på vad folk skulle säga då. Och så alla de där liksom, människorna utanför. Rädslan för vad folk utanför ska tycka och tänka. Gjort att vi begränsat oss själva. Kanske bara vid något tillfälle. Eller kanske har du faktiskt begränsat ditt liv. För det som eventuellt finns utanför dörren. Av rädsla för andra. Jag kan också fundera på om det är så att vi ibland som församling stänger dörren. Att det inte är människor utanför som gör det, utan att det också ibland är vi själva som håller oss här. Som tycker det är gott här, det är tryggt här. För här vet vi vad vi har. Och vad skulle folk säga om vi vågade? Jag vet inte vad det är du bär på i ditt liv. Men jag vet att jag tenderar att gång på gång stänga dörren. För rädsla för vad folk skulle tycka och tänka. Och kanske begränsa det som Gud egentligen vill i mitt liv. Det som händer i texten är två saker. Det första är att Jesus kommer in. Bakom den där stängda dörren, trots att liksom lärjungarna har låst dörren om sig, trots att de sitter där bakom och har reglat liksom allt vad de kan, så plötsligt är han där. Det är som att han går genom murar och genom stängda väggar och genom alla de där försvaren som de har sagt upp. Och så plötsligt är han där. Och så säger han frid åt er. Det är som att han någonstans säger, jag har ju alltid varit här. Jag har aldrig övergett er. Jag har aldrig lämnat er. Jag är här. Jag finns där vid din sida. Jag går med dig. Och hur mycket liksom barriärer du än försöker sätta upp, så jag vet vem du är. Bakom den där stängda dörren. Jag ser dig. Jag ser all dina drömmar. Din längtan. Ditt liv. Det som gick sönder. Det du fortfarande tror på. Jag är här. Frid åt er. Min frid vill jag ge dig. Var inte rädd. Känn ingen oro och tappa inte modet, säger han vid ett annat tillfälle. Tänk att det är precis det som han där och då vill förmedla till lärjungarna. Även om ni stänger dörren om er och tror att ingen ska komma åt er. Och om hur mycket rädsla ni än sitter med. Jag är här. Och jag har alltid varit där. Och även om ni inte ser mig så finns jag där. Och sen gör han en sak till. Och det är att han andas på dem. Och så säger han, ta emot helig ande. Ta emot av min kärleksfulla ande in i ditt liv. Ta emot av nytt syre in i ditt liv. Ta emot av ny kraft in i ditt liv. Ta emot av det som helig ande vill ge i ditt liv. Och det är som att där och då frigörs någonting. Det är som att rädslan får släppa, hopplösheten, modlösheten, allt det som lärjungarna där och då sitter och fruktar. Det är som att han får blåsa över det och det får ge vika. Sen dröjer det ytterligare ett tag och han ber dem att stanna och det dröjer ytterligare liksom en stund innan det kommer med full fart. Liksom. Och ibland tänker jag att det är inte alltid det där dundernedslaget av helig ande som är det vi behöver. Utan kanske börjar det med att Jesus säger och andas nytt liv i våra liv. Att det är där det får börja. Att det händer någonting när den helige anden, när Guds ande får blåsa över oss. Att det får frigöra någonting. Får ta bort rädsla och bindningar. Får ta bort det som hämmar oss och begränsar oss. Och som kan få blåsa nytt liv över oss och över våra gåvor, över våra situationer och våra sammanhang. Jag jobbar just nu med en kollega som har ett antal år bakom sig i räddningstjänsten som brandman. Dessutom har jag en bror som är brandman, så ibland blir det mycket snack om bränder i de sammanhangen där jag finns. Men då berättade Daniel som jag jobbar med nu. Han säger att inom räddningstjänsten eller inom brandkåren så talar man om en brandkurva. Liksom. Att en brand tenderar att eskalera ganska fort. Och så vill man ju släcka den då som brandman. Och när den liksom vänder och går ner igen, har den väl hunnit hit ner, ja, men då är den förhoppningsvis släckt. Liksom. Men på vägen ner, när man håller på med släckningsarbete och man tycker att nu har vi liksom, du vet, tagit död på elden, så kan den få nytt liv igen om en sak inträffar. Och det är att någon öppnar en dörr och släpper in nytt syre. Då flammar det upp igen. Och som brandman vill man ju inte det. Men jag tänker att om vi nu omsätter det till våra liv och till det som liksom någonstans brinner i oss och som jag tror att Gud ändå har lagt i dig, en längtan, en brand, ett hjärta liksom som får bulta, att om hur liksom släckt det än kan kännas och hur det än kan kännas som att jag stängde den där dörren för länge sedan och det finns inte så mycket kvar som brinner i mig längre, så räcker det med att någon, eller kanske du själv, vågar glänta på den där dörren och våga släppa in lite nytt syre för att det ska få ta liv igen, för att det ska få börja brinna igen, för att det ska få frigöra någonting igen. Och Jesus säger, ta emot av min heliga ande. Jag tror att Gud vill frigöra oss. Att det ibland tyvärr är så att det är vi själva som begränsar oss och kanske även Gud. Som sätter upp hinder för vad som är möjligt av rädsla för andra. Men att när den helige ande får blåsa liv och nytt färskt syre in i ditt liv, så kan det få bli levande igen. Så kan den där tron som kanske känns falnande få ta nytt liv igen. Kanske kan den där drömmen som du en gång hade få ta nytt liv igen. Att vår församling kan få nytt färskt syre igen. Att din situation där du finns, där det känns så hopplöst ibland, att det kan få ta ny kraft och nya möjligheter igen. Om den helige ande får blåsa över det. Du behöver inte vara dramatisk som när pingstdagen kommer. Även om det också kan få vara fantastiskt. Men någonstans handlar det om att anden får blåsa. Att Jesus får andas och säger frid över dig. Och så får andas nytt liv i dig. Vi ska gå in i en stund av nattvard och bön alldeles strax. Och min önskan hade varit att jag hade haft liksom en dörr med en dörrkarm. Jag letar efter det, en del vet om det. Så att man hade kunnat få gå igenom en dörr. Vet, nu släpper jag in något nytt i mitt liv. Nu har vi inte det. Nu har vi den här dörren. Men jag tänker att den får stå här. Och att en del av bönevandringen kan också få vara att antingen bara stanna upp inför den. Man kan också få gå fram och nudda vid den. Eller bara, du vet, symboliskt tänka, nu tar jag ett nytt steg. Nu öppnar jag en dörr. Om det så är på glänt i mitt liv. För Gud, du som vet min situation och du som vet mina omständigheter, blås, Herre, med en ny frisk luft över det och hjälp mig att se möjligheter jag själv inte visste fanns. Vi ber. Jesus, inför dig kommer vi nu. Vi som kanske till det yttre är som de där lärjungarna som inte ser så mycket ut för världen. Och vi som kanske ibland tenderar att stänga om oss och begränsa oss, Herre. Men Gud, tack för att du aldrig någonsin lämnar oss. Att även de liksom mest hårda väggar och barriärer vi har byggt upp, kan du ta dig förbi och säga, jag är här, mitt älskade barn. Herre, nu vill jag särskilt be för den eller de av oss som behöver få höra den rösten in i sitt liv igen. Att mitt älskade barn, jag är här och jag har alltid varit här. Och Jesus, så ser du alla oss som kanske har stängt en dörr i våra liv. Eller flera. Och Herre, nu ber jag för var och en av oss. Att kom och blås med nytt, frisk syre in i våra liv. Kom och blås med din heliga ande över de liv som vi ibland känner ser hopplösa ut. Över de situationer där det känns stängt och tillbommat. Och blås med din kärleksfulla och frigörande ande så att rädsla, hopplöshet och modlöshet kan få ge vika. Och vi kan få se med ditt perspektiv på nya möjligheter, Herre. Så Herre, nu är vi inför dig. Och där dörrar i våra liv behöver öppnas, Herre, ber att du ska få ge ljus till det och hjälpa oss att ta det steget. Att glänta på en dörr som alldeles för lång tid har varit stängd, Herre. Kom heliga ande. Amen.